Ja, det var mycket ljud. I morgon så börjar sommarbibelskolan. Det blir 6 pass. Och det kommer vara ifrån Efesierbrevet. Och jag har tänkt att idag tala om lite grann om hur väckelsen kom till Efesus och hur det var i Efesus. Alltså Efesus, den var huvudstad i provinsen Asien. Det är alltså, kan man säga, Turkiet idag. Så att den var ju alltså under Romarriket, men det var Romarrikets fjärde största stad och den var huvudstaden i den provinsen utav Romarriket. Och det bodde 250 000 människor där. Och det var ju väldigt mycket på den tiden. Idag så är ju en huvudstad med 250 000, det är ju ingenting. Men vi får ju tänka på att det fanns inte så många människor i världen på den tiden. Så det var en mycket stor stad. Och där fanns Artemis-templet, eller Diana-templet som det också kallades. Som var och det var alltså en sexgudinna. Så att de hade alltså 1000 tempelskökor. Och stadens stora bordell, den låg vid huvudgatan. Så att sex hade vid templet både blivit affär och religion. Det är lite bra att ha en bakgrund när man vet när man ska då studera i Efesierbrevet. Och jag tänkte vi ska se hur det blev att Paulus kom dit och predikade. Så du får gärna följa med i Bibeln nu och så ska vi gå till Apostlagärningarna 16 kapitlet. Till börja med. Så har du Bibeln framme hela tiden eller följer med på skärmen här så är det väldigt bra. Apostlagärningarnas 16 kapitel och den 6 versen. Och det var alltså när Paulus var ute på sin andra missionsresa. Så såg det. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien. Eftersom de av den helige ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Och alltså, den heliga ande hindrar dem att åka och predika i Efesus, alltså i provinsen Asien. Det är alltså den lyhördhet som Paulus hade för andens ledning. Och hur viktigt det är, jag menar, när vi läser det här så kan vi hitta riktlinjerna för hur det ska bli väckelse i den här bygden. Och någonting som är oerhört viktigt, det är omöjligt annars, och det är att vara under andens ledning. Och man kan ju undra, varför? Han kom ju dit sen ändå till Efesus. Men helige ande, nej, det är inte dags ännu. Vi går vidare till 18 kapitlet. Apostlagärningarna 18 och vers 19. Så står det sen. Då var de alltså i slutet på andra missionsresan. De kom till Efesus. Och där lämnade han dem. Själv gick han in, alltså Paulus då, gick in i synagogan och samtalade med judarna. De bad honom stanna längre, men han avböjde och tog avsked och sa: jag kommer tillbaka till er igen om Gud vill. Sedan avseglade han från Efesus. Förstår ni alltså att den här känsligheten han hade. Nu var han ju Efesus. Och Gud hade lagt Efesus på hans hjärta. Han visste, Efesus måste jag komma till. men i rätt tid. Nu går vi till Paulus tredje missionsresa. Och detta är alltså, detta är år 53 som den är, år 53 efter Kristus som den här missionsresan startade. Jag menar, det är ju alltså 30 år. Det är inte ingen lång tid. Det var 30 år sedan som Jesus blev korsfäst och uppstod ifrån de döda. Så att vi ligger ju väldigt nära i den tiden. Och då står det i Apostlagärningarna 19, och då börjar vi i vers 1 där. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus sedan han reste genom höglandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? De svarade honom: nej, vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Då frågade han: vilket dop blev ni döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sa: Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. När de fick höra det döptes de i Herren Jesu namn, och när Paulus lade händerna på dem kom den helige ande över dem, och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var de omkring 12 män. Så här började väckelsen i Efesus. Och alltså, jag vet att det som jag brottades med då när jag blev frälst och andedöpt, det var om jag skulle döpa mig eller inte. För jag var ju döpt som barn. Så liksom det här bibelordet var ju liksom att rullgardinen gick upp. Ja, men de här var också döpta 2 gånger. Och och Paulus säger alltså att, ja, men vilket dop var det? Ni blev döpta med Johannes dop. Ja, men det var en omvändelsedop. Och så lät de döpa sig. Och så blev de alltså döpta i den helige ande när de hade blivit döpta i vatten. Och talade i tungor. Alltså det var liksom alltså att det behövdes för att det, liksom det skulle bryta loss det som Gud hade planerat för de människorna. Vi fortsätter att läsa. Nu läser vi vers 8-10. Sedan gick han in i synagogan. Under 3 månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men det fanns några som förhärdade sig och inte ville tro, utan talade illa om den vägen, så att alla hörde det. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig, och varje dag höll han samtal i Tyrannus hörsal. Detta pågick under 2 år, så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Alltså, när det väl var i rätt tid, alltså vilken explosion det blev. Alltså på två år så fick alla i provinsen Asien höra talas om Jesus och frälsningen. Alltså kan ni tänka er, alltså liksom, det var ju bara 12 män först, men det är bara, det fick ett sådant genomslag. Därför är det så viktigt alltså att vara ledd av den helige ande. Att du och jag är det också. För Gud har kallat oss till den där bygden. Och att vi ska påverka så att alla här vet om Jesus. Och att det är den enda vägen. Och Paulus, han kunde ju sagt så här, ja, men när han var i synagogan, ja, men vi har ju samma Gud och vi ska ha enhet här. Nej, men han sa sanningen och de ville inte höra den. Och då blev det så att han istället tog dem då till Tyrannus hörsal. Och det är rätt intressant, för det finns lite utanför Bibeln så finns det en del alltså som man vet om det här Tyrannus hörsal. Det var så alltså att det var en filosof som hade en som samlade folk. För att det var inte bara det här porrtemplet som var där i stan, utan det fanns ju filosofer som liksom försökte hitta någon annan väg. Så han hade en egen hörsal. Och där hade han alltså så att han hade undervisning där varje dag. Men man kunde ju inte ha undervisning mitt på dagen, för då var det så varmt. Så att därför så, utan det var bara på morgon, förmiddagen och så på sen eftermiddagen. Så att därför så hyrde han ut den här hörsalen när det var som varmast på dagen. Så att Paulus, han var där alltså mellan 11 och 4 på dagarna, för då var det så varmt. Och så fick han hyra den, och sen jobbade han ju på morgnarna. För han var ju tältmakare. Och detta lilla, liksom i denna hörsalen, så spred det sig alltså på 2 år, så att alla i provinsen Asien, alltså hela landet där, alltså fick höra evangeliet. Visst är det fantastiskt vilken kraft det finns i när evangeliet predikas som det ska predikas, lett utav den helige ande. Och så fortsätter vi och läser från vers 11. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och la på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna får ut. Alltså vi har ju försökt att efterapa det här lite grann i kristenheten idag, alltså att man har bönedukar och så lägger man händerna på dem och lite olja på dem och så skickar till dem som är sjuka, och det vi har ju varit med om att människor har blivit helade. Men alltså, Gud vill att det ska vara, att det ska flöda på ännu större när det gäller helande. Och alltså, här räckte det. Alltså att de tog kläder. Tänkte jag nu om jag hade haft den kraften. Och så någon tog på sig min kavaj. Och så bara, fa! Så får de i golvet och så får de onda andarna ut. Va? Eller att de blir mirakulöst helare. Alltså förstår ni vilket, alltså det var inte underligt. Det var en rak förkunnelse. Paulus gick inte ut och sa och förbannade Artemis-templet och förbannade de här Diana eller den guden. Det gjorde han inte. Han predikade Jesus. Och han tog konflikt med dem som liksom försökte förvränga evangeliet. För det var ju det judarna gjorde i synagogan. För det är bara Jesus som kan frälsa. Och Gud vill att du och jag ska förmedla helande och kanske först och främst befrielse för människor ifrån onda andar. Det var ju häftigt detta alltså. Så var det, vi fortsätter och läser. Några kringvandrande, 13 versen alltså. Några kringvandrande judiska andutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa: jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var 7 söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onda anden svarade om: Jesus känner jag till. Och vem Paulus är vet jag. Men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden kastade sig över dem, övermannade alla 7 stycken alltså. Och misshandlar dem så svårt att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. Detta fick alla i Efes veta, både judar och greker. Och fruktan kom över dem alla. Och Herren Jesu namn blev prisat. Alltså vilken fantastisk berättelse alltså. Och alltså... Vet du, du som är frälst. och döpt och andedöpt och vandrar i den heliga andes smörjelse. När du och jag gör det, så är det meningen att vi ska också förmedla den här kraften. Att det ska vara så att de onda andarna kan säga så här: Jesus känner jag till, och vem du är, det vet jag också. Förstår du? Alltså, lite grann som Glenn var inne på här i inledningen. Det är alltså att du måste umgås med Herren på ett sådant sätt så att du hör och gör, lyder. Att inte låta människor styra dig, utan ordet och anden får styra dig. Vi fortsätter läsa i 18 versen. Många av dem som trodde, alltså de som hade blivit frälsta, många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdrakmer. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Alltså, ni vet, många av de här som blir frälsta, de har blivit frälsta bara för liksom de såg de här mäktiga gärningarna som Paulus gjorde då i Jesu namn. Men när det här hände med de onda andarna, så begrep de, alltså vi måste vara helöverlåtna till Jesus. Även om vi har blivit frälsta och döpta och kanske talar i tungor också, så måste vi vara helöverlåtna. Vi måste bryta med allt det gamla. Och så alltså tog de och samlade ihop ett bål och brände upp dem offentligt. De samlade ihop sina böcker om trolldom och kult. Sånt som inte var... det var inte Paulus som sa: nu ska du gå hem och bränna era böcker. Det var anden som övertygade om att jag kan inte leva så här. Hur mycket är då 50 000 silverdrakmer? Jo, det är alltså 50 000 dagslöner. 50 000 dagslöner. Böcker var ju oerhört dyrt på den tiden. Förstår ni alltså? Vad det måste ha gjort intryck på människor över hela Asien, provinsen Asien. Gud, hjälp oss att du och jag, du som lyssnar på det här bandet, går Guds väg och gör det Gud vill. Det betyder så oerhört mycket för Guds rikets framgång och för dig. Ska vi fortsätta att läsa i 23, vers 23 i samma kapitel. Vid den tiden uppstod det stor oro med anledning av den vägen. De kallade den vägen. Alltså att följa Jesus. En silversmed som hette Demetrius tillverkade Artemistempel av silver och skaffade därmed hantverkarna stora inkomster. Nu kallar han samman dem och sådana som hade liknande arbeten och sa: ni vet att vi har vårt välstånd av detta arbete. Och nu ser ni hur den där Paulus har vilselett en massa människor, inte bara i Efesus utan i nästan hela Asien. Vilket vittnesbörd alltså. Med sitt tal om att gudar som är tillverkade av händer inte är några gudar. Det är fara värt inte endast att vårt hantverk får dåligt rykte, utan också att den stora gudinnan Artemis tempel förlorar sitt anseende och att den gudinna som hela Asien och hela världen dyrkar missar sin gudomliga storhet. Och när de hörde detta blev de ursinniga och skrek: stor är Efesiernas Artemis. Hela staden kom i uppror och folk rusade alla på en gång till teatern och släpade med sig Gaius och Aristarkus, två makedonier som var Paulus följeslagare. Paulus ville gå in till folket men hindrades av lärjungarna. Paulus hade inte alltid gjorde inte alltid rätt. Nu tänkte han, nu måste jag gå in. Nej, Paulus, nu får du lugna ner dig. Låt Herren ta hand om det här. Några asiarker som var hans vänner skickade också bud till honom och bad att han inte skulle ge sig in på teatern. Där skrek några ett, andra något annat. Folkmassan var i uppror och de flesta visste inte ens varför de hade samlats. Några i hopen förklarade för Alexander vad saken gällde och judarna skickade fram honom. Han gav tecken med handen och ville hålla ett försvarstal inför folket. Men när de märkte att han var jude ropade de alla på en gång i ett par timmar. Stora är Efesiernas Artemis. Men stadens sekreterare lugnade folket och sa: Efesier, finns det någon enda människa som inte känner till att Efesiernas stad är vårdare av den stora Artemis tempel och hennes bild som har fallit ner från himlen? Eftersom ingen kan neka till detta bör ni hålla er lugna och inte göra något förhastat. Ni har fört hit de här männen som varken har rånat templet eller hädat vår gudinna. Så Paulus, han hädar, eller de kristna, de hädar inte den här gudinnan. Om nu Demetrius och hans hantverkare ville föra tala mot någon så hålls det rättegångar. Och finns det landshövdingar inför sådana ska de anklaga varandra. Och om det är något mer ni vill ta upp så ska det avgöras i den lagliga folkförsamlingen. Och så fick han alltså folket att lugna ner sig. Så Paulus behövde inte gå in. Men alltså, ni ser alltså vilket... Det var alltså att det var ju alltså ekonomisk kris runt templet alltså. För jag menar, nu var det massor av människor som slutade gå till de där tempelsjukorna. Och folk... Men det var ju så, Efesus var ju en turistort. Det var ju härliga badstränder runt omkring och folk åkte dit för att köpa de här statyerna utav silver då. Så liksom det var ju ekonomisk kris för att det var väckelse. Visst var det härligt. Ja. Nu går vi vidare till Apostlagärningarna 20. Vi läser bara första versen där till börja med. När oroligheten hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och förmanade och tröstade dem. Sedan tog han farväl och for till Makedonien. Så att det Guds folk behöver både förmaning och tröst. Så är det än idag, vet du. Nu går vi till 17 versen i samma kapitel. Där står det som överskrift: Paulus avskedstal till de äldste från Efesus. Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste. Och när de hade kommit till honom sa han till dem: ni vet hur jag uppträdde hos er hela tiden, från första dagen jag kom till Asien. Hur jag tjänade Herren i all ödmjukhet. Amen. Han var inte den store Paulus som: här ska ni lyssna på mig. Jag har ett ord från Gud. Han var inte sån. Ni vet hur jag tjänar Herren i all ödmjukhet. Under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas anslag. Så det var inte en dans på rosor. Det är inte en dans på rosor att ha väckelse. Det var kamp. Det var tårar. Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen. Och jag har uppmanat både judar och greker att de ska omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Och se, bunden i anden ber jag mig upp till Jerusalem utan att veta vad som kommer möta mig där. Vi kan gå vidare ner till vers... 28. Då säger Paulus här: Detta är ju alltså, han har ju kallat dit äldstebröderna, ledningen, alltså i församlingen. Så säger han, ge akt på er själva. Det är vad en ledare ska göra, det är det första han ska göra. Han ska ge akt på sig själv. Ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över. Till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Och så kommer det här. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlyssna vargar komma in bland er och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i 3 års tid, natt och dag, har varnat var och en av er under tårar. Alltså det är mitt i väckelsen och slutet på en väckelse så behövs det att man vakar över läran, över ordet. Och att, som Paulus säger, jag vet att det ska komma in. Bland er ska det träda upp sådana som förvränger sanningen. Ta strid mot dem, säger Paulus egentligen då. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nådrika ord och att som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla de som blivit helgade. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för min egen och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt ska ta er an de svaga. Och kom ihåg de ord som Herren Jesus själv sa. Det är saligare att giva än att taga. När Paulus hade sagt detta föll han på knä och bad tillsammans med dem alla. De brast alla i gråt och föll honom om halsen och kysste honom. Det som smärtade dem mest var att han hade sagt att de inte mer skulle få se hans ansikte. Så följde de honom till skeppet. Egentligen var det synd. Att det de sörjde mest var att de inte skulle få träffa Paulus igen. Det de borde ha sörjt mest över det är, alltså vad kommer hända här i församlingen nu? Hjälp oss att vara vaksamma. Vi ska ta och läsa några bibelord till. Vi ska gå till första Timoteusbrevet. Paulus första brev till Timoteus. Och vers 1. Nej, jag sa fel. Första Timoteus första kapitel från vers 3. Där står det då. Nu liksom när jag var på väg till Makedonien uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete, av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. För de som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för de som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla de som står emot den sunda läran. Detta enligt evangelium om den välsignade Gudens härlighet som har anförtrotts åt mig. Så alltså Paulus han alltså säger till Timoteus, du måste liksom ta strid för den rätta läran. Och gå emot de här som predikar och undervisar fel. Och så ska vi gå till andra Timoteusbrevet 1 och vers 15. Det är väl några år senare. Så säger han så här. Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig. Bland dem är Figelus och Hermogenes. Var det förgäves det Paulus gjorde? Nej, det var det inte. Det är många som vi kommer möta himlen en gång. Som är där tack vare att Paulus kom till Efesus. Men det är klart att... Det kanske skulle, om det hade hänt idag så skulle väl någon säga, det ser ni, han var ingen gudsman, nu har aldrig uppvänt sig från honom. Ja, det kan vara det att de vände sig från honom för att han var en gudsman. Men visst är det tragiskt. Och ska vi läsa ett sammanhang till. Uppenbarelsebokens andra kapitel. Då är det ytterligare 40-50 år senare. Och där är det i brevet till Efesus står det då. För det var ju alltså till sju församlingar som det skickades brev. Och brevet till Efesus så står det då i Johannes uppenbarelse andra kapitel från första versen. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Visst låter det bra? Men, står det sen. Men jag är det emot dig att du har övergivit din första kärlek. Det gäller dig och mig personligen. Bevara den första kärleken. Men det har jag emot dig att du har övergivit din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit. Och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Men det berömmer jag dig för att du hatar Nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Lyssnade de? Nix. Han gjorde inte det. I andra uppenbarelsebokens andra kapitel och tredje kapitel så är det alltså brev till sju församlingar. Det var bara två som fick godkänt. Det var Smyrna och Philadelphia. Smyrna och Philadelphia finns kvar än idag. Efesus var så borta så de trodde knappt att det fanns. Dels så var det på 200-talet efter Kristus som det var goterna som kom och slog sönder det här templet och förstörde det. Men sen så kom det alltså in sand. Så hela, för det var ju en stor hamnstad. Hela hamnen fylldes med sand. Så liksom, Efesus finns inte längre. Nu har man alltså lyckats hitta ruiner och grävt fram dem. Men stan finns inte längre. Alltså det är en välsignelse. Att lyda Gud. För dig personligen. det är förbannelse om du inte lyder Gud för dig personligen. Men det gäller också städer och länder. Alltså de som välsignar Israel, de blir välsignade. De som förbannar Israel, de blir drabbas av förbannelse. Så liksom alltså att vi har så mycket lärdom som vi kan hämta ifrån det här. Och det, jag tycker det är bra, den här, du som nu ska gå den här sommarbibelskolan, att du har den här bakgrunden till att när Paulus alltså skriver brevet till Efesierna. Och när han skrev det så satt han i fängelse för att han då predikade evangeliet. Då förstår du att vi har så mycket vi kan lära utav Paulus och lära ifrån Guds ord, både när det gäller oss personligen och för att Guds rike ska ha framgång i vår bygd. Tänk den där lilla staden Smyrna eller lilla Philadelphia, så har det fått betyda jättemycket idag för pingstväckelsen, kanske framförallt. Ja, men det åker runt i världen, så är det många församlingar som heter Smyrna eller Philadelphia. Så välsignelsen varar i för evigt. Välsignelse gör det. Förbannelse gör inte det. De kan brytas. Men då måste du ta ett medvetet steg. Så att när vi nu ska studera Efesierbrevet, så kan det vara bra att du har den där bakgrunden och att du har ett öppet hjärta för att Gud vill tala till dig för att använda dig i denna sena tid innan Jesus kommer tillbaka. Ska vi tacka Herren tillsammans? Och prisa dig Jesus. Älskar dig Jesus. Tack för att du dog för oss. Att du tog våra synder och våra sjukdomar på dig. Och jag tackar er för att du är likadan idag. Och du vill att den som lyssnar nu på det här, även om du sitter framför datorn och lyssnar på det, så kan du till och med lägga händerna på din datorskärm och säga: jag tar emot helandet. Jag tar emot befrielse från ondskans andemakter i mitt liv. Jag tar emot dig Jesus som min frälsare. Herre, hjälp oss med dina barn att i denna tid och i denna bygd predika evangeliet helt och klart och rent till människors frälsning. I Jesu namn. Amen. Amen. Kan vi sjunga någonting tillsammans? Kan vi sjunga någonting tillsammans?